Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska vi plocka upp de nyhetshändelser som varit kring allsvenskan senaste tiden. Det är ju inte jättemånga, men vi har valt med omsorg. Vi har lite breaking news kring den allsvenska starten. Vi ska prata om Marcus Rosenbergs beslut att bli fotbollsagent. Vi ska prata om ÖFKs nya tricks för att rädda sin ekonomi, om AIKs rokader i klubbledningen, och vi ska ge vår syn på höst-vårdebatten samt prata drömlag under 2000-talet i Allsvenskan. Men vi börjar med en spaning, Per, för du är tillbaka från din karantän och du har plötsligt retat upp dig på journalistiken kring Allsvenskan.
Ja, jag kom att tänka på en händelse för mellan ett och två år sedan ungefär. Då fick jag en ganska skarp utskällning av en allsvensk ledare efter att en Sportbladet haft en artikel där en spelare bedömdes som överskattad. Då menade den allsvenska ledaren att det var ett oansvarigt sätt att skriva på, att det är något som bara spär på pressen på spelare och att tidningar fan inte ska hålla på med sånt. Och då blev jag lite skakad, men efter ett tag så började jag ändå fundera på att jag tycker att nästan precis tvärtom, att det är för lite nålstick och liksom tuffa bedömningar i tidningarna numera, utan det är ganska tvärtom en väldigt typ av så att säga insmickrande journalistik om allsvenska spelare numera. I nästan alla poddintervjuer och långintervjuer så är det en framgångshistoria som ska beskrivas, där alltid någon är liksom lysande på något sätt. Det är en hjälteporträtt efter hjälteporträtt. Trots att en spelare kanske bara gjort två bra matcher så ska man ändå ha en lång intervju där han berättar varför allting går så bra just nu, och trots motgången så är jag på väg uppåt och så vidare. Jag tycker att det är väldigt sällan det är en mix, att det är en blandning av tuffa och snälla och intressanta snälla frågor, utan det är nästan bara trevliga frågor och mycket så här, ja, framgångsintervju helt enkelt. Och jag upplever att det är lite torftigt och sådär. Men samtidigt så inser jag att det är något som gynnar både journalister och spelaren på ett sätt som att journalistens text blir ju, om den är positiv, hyllad av supportrarna ofta. Men den blir också hyllad av spelaren själv då, vilket gör att man hamnar i, på något sätt i en god position eller sådär. Men det är i alla fall någonting som jag själv börjar tycka är tråkigt, och jag är säkert också skyldig till den typen av intervjuer ibland som är för positiva och kanske för onödigt hyllande liksom. Men det är i alla fall någonting jag har tänkt på, att det är trist. Ett skäl till det kan ju vara att numera är det många spelare som tackar nej till intervjuer när det går dåligt. Bara har man gjort en dålig period, då vill man inte göra några långa intervjuer, då säger man bara nej rakt av och kanske kommunicerar via sin egen sociala mediekonto eller via klubbens kanaler. Det kan ju vara ett skäl till att det är färre, så att säga, kritiska intervjuer. Men det var någonting jag hade tänkt på, och då undrar jag, håller du med om det?
Ja, i grunden håller jag med om ditt resonemang. Jag anser dock att jag själv står över den typen av intervjuer, och det säger jag inte för att lyfta mig själv på något sätt, utan det är för att jag har jobbat med det här så länge så att jag drivs helt enkelt inte av att göra den typen av inställsamma reportage. Jag tycker det är mycket roligare att ställa liksom 50 tuffa frågor till Björn Westerholm. Alltså det är det som i det här stadiet av mitt liv så att säga, och min journalistresa. Det är helt enkelt det jag tycker är kul, så att jag arbetar ganska aktivt med att vara kritisk. Men eftersom vi inte kan, jag kan heller inte låta dig stå oemotsagd här, och jag tycker att din spaning här, det känns lite som en copy-paste på Olof Lund när han skrev världens längsta krönika i Café och dundrade att alla var så jäkla hovsamma mot Zlatan då, på den tiden Zlatan var i landslaget, utan att Lund kunde ge ett enda konkret exempel på vilka journalister som avsågs. Vilket ju fick resultatet att ingen egentligen behövde bry sig så mycket om det där. Varken journalisterna eller Zlatan, inget ändrades, det blev ingen debatt. Annat än att Olof Lund byggde på sin image som sportjournalistikens grindvaktare när han i själva verket gjort ett ganska beige utspel. Så att jag känner att du tar på dig Lundhatten här, om du inte blir lite mer konkret. Vilka journalister är det du syftar på?
Ja, men det är ett bra instick givetvis. Man kan ju inte bara ropa varg och inte komma med någonting sen, och jag vill inte ha på mig Olof Lundhatten på det sättet. Och jag försökte ju antyda att det här är ett allmänt problem som även innefattar mig då. Och jag kan ta ett exempel. Nu blev ju Henrik Jurelius klar som sportchef för AIK, och då skrev jag en text om doldisen som klev fram i skuggorna och ska ta över det här jobbet då liksom, och han är så hyllad internt och så vidare och så vidare. Där borde jag nog haft fler tuffa frågor till exempel. Så jag är väl en av de som misslyckas på den här punkten ibland, och jag hade väl en eller två frågor som handlade om hans fotbollserfarenheter och att han var oerfaren och sådär, men jag borde nog ändå tryckt på ännu hårdare att vilken underdog han är när han kommer in i den här branschen på det här sättet. Så att jag är väl själv skyldig till den här typen av slapp journalistik.
Ja, då får vi se om det räcker för att få fart på debatten, om du ska få någon effekt på ditt utspel nu när du då väljer att lyfta fram dig själv som exemplet. Jag är dock tveksam när man gör det här liksom Lundversionen av ett kraftfullt utspel, att det faller lite mellan stolarna så att säga och stanna där. Men som sagt, i grunden håller jag med dig. Vad gäller sportchef Jurelius AIK så ska vi prata mer om honom och Björn Westerholm och AIKs rokader senare i det här avsnittet. Men jag ska börja med att berätta den andra av totalt tre anekdoter som jag fick av förre GIF Sundsvall-målvakten Fredrik Sundfors när jag var uppe i Hudiksvall och gjorde ett reportage. Jag berättade i förra poddavsnittet om hur GIF Sundsvall-truppen på den tiden skojade med Rickard Norling. Och den här andra anekdoten, det handlar om Norlings första bortaresa. För då var det så att när Rickard Norling kom till GIFarna vintern 2005, och de skulle spela sin första träningsmatch, så var det borta mot Rosenborg. Så att de åkte i spelarbussen till Norge. Och på den tiden så spelade Patrik Eriksson Olsson i GIFarna. Och han känner ju även alla djurgårdare till, för att han var framgångsrik i Djurgården några år tidigare. Patrik Eriksson Olsson är också, vid sidan av fotbollen, eller var på den tiden, jägare. Och i samband med den här Norgeresan, när de skulle möta Rosenborg, så hade han bestämt sig för att köpa en väldigt, väldigt speciell yxa som bara finns i Norge då, uppenbarligen. Jag kan inget av vare sig jakt eller yxor, så jag har ingen aning om vad det här var för yxa, men det var i alla fall en yxa som Patrik Eriksson Olsson behövde i sin jaktverksamhet, och den fanns bara att köpa i Norge. Så att Eriksson Olsson innan träningsmatchen så gick han och köpte sin yxa. Matchen spelades, GIFarna skulle åka hem med spelarbussen, och på väg hem sent på natten så blir det en olycka framför spelarbussen. Det är en, vad jag förstår, en personbil som krockar med en, kör på en älg. Och bussen bakom får ju stanna. Spelartruppen kommer ut. Rickard Norling kommer ut. Älgen ligger ju svårt skadad på marken. Blödande och på väg att avlida. Och Rickard Norling blir ju blekare och blekare. Och vet inte riktigt hur han ska hantera den här situationen med den här stackars döende älgen och spelartruppen. Och det är ju fullt kaos där. Ut ur bussen sent om sidor kliver Patrik Eriksson Olsson med sin nyinköpta yxa. Och som jägare då så vet han ju uppenbarligen att i det här läget så är det mest humana och ja, vad fan säger man, det är mest bra för älgen, vad heter det? Det
barmhärtiga.
Ja, förlåt, jag söker ordet barmhärtiga. Det mest barmhärtiga i det här, vid den här situationen är helt enkelt att avliva älgen. Så han kommer ur bussen med nyinköpta yxan, går fram till älgen, ställer sig med benen brett isär, fattar yxan med ett dubbelhandsgrepp och siktar in sig med liksom blanksidan, den trubbiga sidan, på älgens panna, om jag förstår det rätt. Han hoppar upp i luften då med båda fötterna, upp med armarna och kommer ner och får liksom full kraft i det här slaget som träffar älgen i panna, varpå älgen avlider på stört. Och bredvid, eller en bit bort, står Rickard Norling, och vid det här laget är ju han kritvit i ansiktet, för han har aldrig någonsin varit med om något liknande. Och han, när han förstår vad det är som händer och att Eriksson Olsson ska slå ihjäl älgen med denna yxa, så försöker han liksom få in spelarna in mer i bussen. Herregud liksom, han har oerhörda problem med att hantera den här situationen, för han har aldrig varit i någon liknande situation, och det är ju inte särskilt konstigt. Jag hade heller absolut inte vetat hur fan man ska göra där, men Patrik Eriksson Olsson gör det enda rätta, kliver fram, slår ihjäl älgen, visar liksom hur man ska hantera situationen. Och det här var tydligen en sak då som det här rövargänget i GIF Sundsvall hade väldigt roligt åt, att här kom deras nya tränare från Stockholm, första bortaresan, ja, då fick man minsann se hur man hanterar en viltolycka uppe i Norrland.
Helvete. Men Norling verkar ju tror du att han är traumatiserad av sin tid i Mediepod?
Jag tror att Norling lärde sig väldigt mycket av det. Jag menar, Rickard Norling har ju blivit en väldigt framgångsrik tränare, och det är därför jag tycker det är kul att återberätta de här historierna. Det hade ju inte varit roligt om det var en tränare som hade misslyckats, men jag menar, Rickard Norling har blivit en av Sveriges mest framgångsrika fotbollstränare, och jag är helt övertygad om att året i Sundsvall, som det då uppenbarligen finns en uppsjö av anekdoter kring, lärde honom väldigt mycket om livet och hur man ska agera som ledare. Det var dock uppenbart att i just det här fallet, när Patrik Eriksson Olsson slog ihjäl den döende älgen med en yxa, där hade Norling ingen aning om hur han skulle hantera situationen då.
Du har berättat två anekdoter nu från Rickard Norlings tidiga 2000-tal i Sundsvall. Som jag förstår det så finns det tre anekdoter. Vilken tycker du om bäst själv?
Alltså jag gillar egentligen alla tre på lite olika sätt, men vi kan väl vänta med summeringen. Det ska ju egentligen du och lyssnarna avgöra. Det kommer ju en tredje då i nästa avsnitt här då. Hur det kom sig att det sprang runt en travhäst uppkallad efter Giffarnas anfallsspelare Bala Garba. Den drar vi nästa vecka, så att vi lämnar en liten teaser, en liten cliffhanger med det. Därmed lämnar vi anekdoterna om Norling, Giffarna 2005. Går över på vårt första ämne, som jag beskrev som lite breaking news kring den allsvenska starten. Och jag har luskat lite kring hur man ser på det här. Jag menar, Svenska fotbollsförbundet har ju tydligt gått ut med att man har en målsättning att senast börja spela i början av juni. Vad jag har hört nu så har det överhuvudtaget inte tagits eller gjorts någonting egentligen för att hitta ett spelschema i juni. För att man är helt enkelt så osäker på om man kan spela i juni, vare sig det är med publik eller inte. Så att efter påsk någon gång här nu så måste fotbollen ha ett nytt möte och ta nya beslut kring hur man ska göra. För att, jag menar, ska man ha igång en serie i juni, då måste matchprogrammet ligga klart. Just nu går det inte att spela en enda match, eftersom man får inte ha sammankomster på över 50 personer. Då går det inte att spela en fotbollsmatch, för att det är mycket mer människor än så i omlopp. Så att just nu står allt det där still. Och ska man då skjuta upp serien i juli, som verkar vara det många tänker på nu i det här läget, ja, då måste man ju få in tv-bolaget Discovery på allvar i den diskussionen. Kan de tänka sig ytterligare en månads att man skjuter på ytterligare en månad och fortsätta betala ut pengarna? Det väcker massa nya frågor. Jag blir lite förvånad, fast ändå inte, med tanke på att den här coronasituationen har förändrats hela tiden. Men att det verkar alltså inte just nu som man ens kan planera inför ett spel i juni, och det är ändå lite nyhet för mig.
Och inte ens, du menar inte ens utan publik då?
Inte ens utan publik. Nej, för att jag menar, även om man inte har någon publik så måste ju matcherna spelas på arenor. Det är ju ganska stor apparat ändå att hålla igång det liksom. Och då måste regeringen måste ju i så fall först släppa på den här regeln med med sammankomster på över 50 personer. Att de är förbjudna idag.
Ja, känslan är ju att alltså, jag börjar tänka mig att det inte kommer gå att spelas med publik. Alltså bör man nästan luta under 2020 liksom nästan. Ja. Åtminstone långt in på hösten. Men utan publik får man hoppas att det går någon gång under sommaren i alla fall.
Ja, och då blir ju den ekonomiska aspekten på allt det som vi har skrivit och pratat mycket om högst relevant ifall det kanske blir en allsvenska helt utan publik. Då det får ju oerhörda konsekvenser. Men det har vi skrivit och rätt ut många gånger. Men det här var alltså en liten uppdatering kring var den där frågan står. Jag tror i alla fall att det är väldigt viktigt att man får till ett möte i fotbollen och uppdatera den här situationen. Vad säger egentligen tv-bolagen? Vad kan de gå med på att betala ut pengar för? För jag menar, det finns klubbar som kommer vara extremt beroende av tv-pengarna. Att de kommer in som planerat. Och de kommer ju vilja ha igång det om det är möjligt även utan publik. Så att det här tror jag att fotbollen behöver sätta sig ner och fundera kring. Vi kommer återkomma till det. Under tiden kastar vi oss över till vårt andra ämne för dagen, och det är ju en sak som du har funderat mycket kring och även jag faktiskt sen du föreslog det för mig, och det är ju det här med att, och det är ingen nyhet egentligen, men Marcus Rosenberg är ju sedan en tid tillbaka fotbollsagent. Mm. Och han är ju så oerhört högt hållen i Malmö FF, alltså den avslutningen han hade i höstas här. Det är ju nästan som man har inte varit med om något liknande när han i sista matchen får skjuta Malmö vidare i Europa League. Och ja, alltså det finns ju ingen som missade de otroliga scenerna. Sen blir han fotbollsagent, och det kan man fundera kring.
Ja, jag blev faktiskt, man ska inte använda överord, men jag vill nog säga att jag blev illa berörd ändå när jag såg att han blev fotbollsagent. Inte bara för att jag har svårt för yrket i sig, utan för att jag förstår inte varför han utsätter sig själv för den risken. Han är alltså, ja, tillsammans med Bosse då, kanske till och med större än Bosse. Jag säger nog att han är kanske den största fotbollsspelaren i Malmös historia, Marcus Rosenberg. Ingen har nog varit så älskad som han. Nej, möjligen Bosse också då. Men alldeles oavsett så undrar jag, menar, att bli agent skulle jag säga är det enda tänkbara sättet som han kan rasera delar av sin hjältestatus. För vad gör Rosenberg då? Om han och Anel Ahmedhodzic, ja, om ett och ett halvt år börjar känna Anel att fan, nu vill jag gå utomlands igen, nu vill jag spela för en mittenklubb i Serie A. De har lämnat ett bud på 12 miljoner som Rosenberg och Anel tycker är bra. Malmö säger nej. Då är det ju en företrädare, en agents liksom, i hans arbetsbeskrivning går ju ut på att han ska på något sätt försöka pressa fram den här försäljningen. Han ska på något sätt försöka få det här att hända nu, för det passar hans klient. Han vill utomlands och de har fått ett okej bud. Kanske inte det högsta som de hade hoppats på, men det är ett okej bud. Vad gör Rosenberg då? Börjar han gå ut i pressen och sätta press på Malmö? Börjar han bråka på något sätt? Eller går han till Anel och säger, nu får du lugna ner dig, Malmö vill inte sälja dig. Är inte han en dålig företrädare för Ahmedhodzic då, om det blir så? Jag menar bara att vad han än gör nu, han kanske är den snövitaste agenten som någonsin har funnits, han kanske blir en fantastisk agent, men jag tror att hur fin han än är så kommer han hamna i knepiga situationer som gör att hans hjältestatus riskerar att solkas ner. Och jag tycker bara att det känns onödigt.
Jag hör vad du säger, men jag kommer med en invändning. Det finns ju ganska många exempel på före detta spelare som har blivit agenter, framgångsrika agenter, agenter som har varit respekterade och ansetts pålitliga över tid. Och det finns ju just ett exempel i Malmö FF, för jag menar Martin Dahlin är ju liksom en stor MFF-hjälte på många sätt, och han har ju egentligen i nästan hela sin karriär, förutom något inhopp där som expertkommentator som väl gick sådär, så har ju han jobbat som agent, och han har ju mig vetligen under alla år behållit en väldigt bra relation med just Malmö FF. Det är klart att det har liksom säkert skurit sig lite runt vissa affärer och så, men det har liksom inte blivit något problem, utan Dahlin gillar Malmö och Malmö gillar Dahlin, och MFF-fansen gillar fortfarande Dahlin, och han är liksom fortfarande respekterad i branschen och på alla sätt så här. Så att om man liksom tvärtom då kanske har en väldigt stor respekt för varandra i grunden, exemplet Dahlin MFF, så skulle det kunna vara samma sak med Rosenberg, tänker jag. Att han och Malmö har en väldigt stor respekt för varandra, och därför ser man till liksom att enas om lösningar som blir bra för alla parter. Man får helt enkelt ge och ta lite grann.
Ja, men det är väl en poäng, absolut. Det jag tänker också är att det här kan vara en väg in i sportcheferiverksamheten, just eftersom det är ju en ganska grå linje mellan sportchef, scout och agent. Det känns som att de det som, vad heter det, hela havet stormar, att de flyttar runt mellan de positionerna på något sätt. Det är många exempel på sportchefer som har varit agent tidigare, och det här kan vara ett sätt att få upp ett kontakt nät, att lära känna folk, att lära sig förhandlingar för att på så sätt kunna bli sportchef framöver. Jag vet inte.
Ja, det finns ju nu visserligen utbildningar för att bli typ klubbledare. Kim Källström går ju någon den typen av utbildning praoat på för Svenska fotbollsförbundet och så här. Och precis som du säger, men precis som du är inne på liksom, så tror jag också att det bästa sättet egentligen om du ska bli till exempel sportchef, det är ju att vara ute i den verkligheten, till exempel som agent. Det finns ju exempel på det. Bosse Andersson var agenten sväng. Vi har Pontus Farnerud i IFK Göteborg som visserligen bara är assisterande sportchef. Han provade också på agentsvängen lite grann. Jag tror att Jesper Jansson hade en period där på i början av 2000-talet eller när fan var som han liksom var agent. Och så det finns säkert ännu fler exempel på det här. Så att så kan du absolut bli också, att Rosenberg dyker upp som sportchef i Malmö FF när Daniel Andersson känner att han vill bli fotbollstränare igen.
Ja, absolut. Alltså, och sen det är, ja, man ska inte, det kanske inte är världens jobbigaste jobb heller. Ha 3-4 klienter, få gå på lite möten, visa upp sin stora erfarenhet och sådär, sin digra erfarenhet. Men i min värld så är det ett onödigt sätt att riskera en hjältestatus.
Jag tycker att det är problematiskt oavsett den aspekten med hjältestatus hit och dit att bli fotbollsagent. Både av anledningen att det är ett, så som den där branschen har utvecklats så är det ganska tveksamt. Och dessutom så behövs det absolut inte fler agenter. Det försvinner alldeles för mycket pengar till agenter. Det har blivit ett sjukt system. Nu är det ju en bransch som kommer att ha det väldigt svårt framöver eftersom transfermarknaden kommer att påverkas kraftigt av coronakrisen. På samma sätt som många andra företag tyvärr kommer gå omkull så kommer ju antagligen en hel del agenter få syssla med något annat. Så att det är ju ett lite lurigt läge Marcus Rosen ge sig in i det. Det visste han å andra sidan inte när han valde att inleda den här agentkarriären, för den ligger ju en tid tillbaka, utan det här är ju någonting som har kommit senare. Därmed lämnar vi Rosenbergs nya liv som fotbollsagent och går över på en annan sak som har diskuterats hyfsat mycket i veckan, och det är ju Östersunds FK och deras nya tricks för att klara sin ekonomi. Det som har varit är ju att ÖFK, eftersom de är ett aktiebolag, ett bolag, så lyder de under aktiebolagslagen. Och i höstas var ekonomin så risig att de var tvungna att återställa sitt aktiekapital. Det var alltså för negativt. Det här ska inte liksom blandas ihop med elitlicensen och det är egna kapital som Svenska fotbollsförbundet sen kommer titta på. Men jag återkommer till det. De hade i alla fall, eller har i alla fall fram till juni, tror jag är sista dagen på sig, i början av juni, att återställa det här aktiekapitalet. Det har de nu då gjort genom att skriva upp sina immateriella anläggningstillgångar som tidigare var värda 4 miljoner och nu har lagts på med 59 miljoner, så ligger alltså på totalt en bit över 60 miljoner. Och immateriella anläggningstillgångar är alltså i det här fallet deras spelarkontrakt, deras trupp. De har alltså höjt värdet på den och utgår då liksom från spelartruppens nettoförsäljningsvärde, vad de här cirka 20 spelarna skulle kunna säljas för. Värderingen har gjorts av två förmedlare som är certifierade av Svenska fotbollsförbundet. Det är ju två agenter helt enkelt som har gjort den här värderingen då. Och slår man då ut något slags snitt, om då 20 spelare, och säger att då räknar de med att alla är värda typ 3 miljoner, eller så tittar de mer specifikt på att Kadir är värd kanske 10 miljoner och så här. Och det här är helt okej enligt aktiebolagslagen att göra. Att jag har inga synpunkter på att de gör det. Jag tycker snarare att men det här var väl ganska snyggt. Så här får man ju göra. Varför ska de inte spela ut det kortet? Alltså det här de höll på med den här, med det här 15 miljonerna som aldrig kom in. Det här sponsoravtalet som ju uppenbart är mycket, mycket, mycket tveksam. Det är ju en helt annan grej. Den tycker jag är förkastlig på många sätt. Det här är ju bara liksom, det här är ju enligt boken. Vad fan är problemet? Vad är problemet, Boman?
Nej, men det här är ju intressant i det. Alltså jag tänkte ju säga, jag tänkte gå igenom truppen lite. Ska vi säga, vilka spelare är värda mer än 1 miljon?
Ja.
Om man ska, alltså vi är generösa. Vi säger att marknaden var som den var innan. Ja. Inte utifrån hur den var, hur den är nu med den här postapokalyptiska känslan, utan hur det var innan corona.
Ja, så, för att det är ju det de på något vis faktiskt har rätt att förhålla sig till. För att vi vet ju inte hur marknaden blir den. Allt är ju bara så här, bara, alla tror ju bara att nu har marknaden gått åt helvete. Och till 99,9% så har den ju gått åt helvete. Men å andra sidan är det ju i backspegeln måste man också titta på hur spelare har värderats i det här läget.
Vilka spelare kan man få över 2 miljoner för per spelare, säger vi? Ali Keita. I de bästa världar, kanske, absolut.
Ska du gå igenom hela jävla truppen?
Det går snabbt. Sixten Molin, nej. Andrew Mills, nej. Otara, nej. Thomas Ishood, ja, han kan man nog i bästa fall få 3-4 miljoner för om man har tur från en norsk storklubb, kanske. Saban Kambo, hans stjärna har ju dalat otroligt mycket. Men i bästa fall, ja, 2 miljoner. Haugan, jag säger bara nej. Menziro, nej. Mukibi, gillar honom mycket, men nej. Marco Weimans, kanske, men jag tror inte det. Sonko Sundberg, ja, där kan man nog få en 3-4 miljoner.
Ja, fast jag tror att de försökte få det innan här och det gick fan inte. Så att det är fan tveksamt på Sonko Sundberg också.
Reban Amin, en av de mest överskattade spelarna efter sitt superettanår i Dalkurd. Jag tror inte man kan få över 2 miljoner för honom. Nebio Perry, han har varit en väldigt fin talang. Det är möjligt, men jag tror inte det. Frank Arin, född 99, men var bättre för 2 år sedan än vad han är nu. Jag tror inte det. Henrik Bellman, nej. Ludvig Fritsson, nej. Alex Perver, nej. Simon Kron, ja, han har fortfarande spetsegenskaper som jag tror kan säljas för över 2 miljoner. Charlie Colquitt, tveksamt, även om han har någonting. Gustav Wikstrand, nej. Pontus Kimberg, 25 miljoner. Det är ju Daniel Kimbergs son då, nej, men det är klart att inte. Isak Hägerman, nej. Robin Wikberg, nej. Francis N.J. Baptiste, nej. Blair Turgott, gillar han som vänsterback. I de bästa världar, över 2 miljoner, absolut. Jarrell Sellers, nej. Felix Hörberg, i de bästa världar, absolut. Han har någonting i sig. Jordan Attakadir, definitivt. Han skulle ju i en normal transferverksamhet, om han skulle göra 5 och 8 mål på en år, så skulle han kunna säljas för upp till 10 miljoner, tror jag.
Ja, kanske ännu mer, kanske faktiskt. Tanke på att
så där har de en kille. Men totalt sett så får jag inte ihop det till runt 60 miljoner i alla fall.
Inte ens ifall världen hade rullat på sammanhållet. Jag tror att mycket handlar ju om vad du kan sälja Kadiri för, till exempel. Kan du göra en affär på 20 miljoner där liksom, då är det klart att då har du vunnit jävligt mycket. Och större under än att en så talangfull anfallare, om han skulle få en explosiv säsong där. Nej, men så absolut. Jag hör ju vad du säger. Din uträkning är bra. Det känns väl tilltaget, men de har väl också gått på högsta möjliga maximala utdelning. Och du, även om du gör en rimlig bedömning här nu, så du skulle ju aldrig ta gift på att det inte hade gått att få ut 60 miljoner för den här truppen, för det kan ju bli en sån där jätteförsäljning.
Absolut.
Nu är det väl fullständigt omöjligt att det blir det eftersom marknaden ser ut som det gör, men det behöver ju inte Östersunds FK bekymra sig så jäkla mycket om. Men vad som händer med det här nu då, det är ju att det här räddar ju den här kontrollbalansräkningen. Aktiebolagsstyrelsen kan avgå, välja en ny aktiebolagsstyrelse, jobba framåt. Och sen så kommer ju frågan om deras egna kapital när Svenska fotbollsförbundet ska ta ställning till det. Det är ju en helt annan fråga, för då gäller ju inte det här längre. Där får man inte värdera truppen på det här sättet. Så att de sitter ju kvar i skiten på exakt samma sätt. Det är bara det att de kan ta bort den här liksom frågan. Och det gör de alltså med liksom de möjligheter som lagen ger, helt enkelt. Och då är det svårt att ha så väldigt starka synpunkter på det.
Jag blir glad över att du respekterar hantverket. Alltså det är på något sätt att du kan säga well played åt den här,
ja,
åt den här
lite,
lösningen.
Ja, men lite så liksom. Alltså vi får ju ändå utgå från att man följer lagarna som finns kring det här, och det är ju inte uppenbart moraliskt förkastligt heller att göra så här, utan det är ett ganska snyggt sätt att tänja på reglerna för att komma ur en besvärlig situation som ändå sen kommer prövas gentemot samma regler som alla andra klubbar lyder inför, så att de får ju liksom ingenting gratis mot de andra lagen, för sen när Svenska fotbollsförbundet ska pröva deras egna kapital, då får man ju bara titta på vad spelarna är inköpt för och avskrivningar och så här. Då får man ju liksom inte övervärdera truppen så här, utan de här övervärderingarna anses ju inom fotbollens sätt att betrakta det som liksom så här dolda tillgångar eller dolda reserver då, som kan komma senare.
Jag säger så här också, ni anonyma förmedlare som hjälpte till med värderingen, om ni vill höra av er till oss anonymt och skicka en beskrivning för hur ni värderade spelare för spelare, gör gärna det.
Ja, exakt. Vi garanterar källskydd i det läget. Det hade varit jävligt kul exakt att se hur spelarna värderades. Kadiri, 45 miljoner. Ja, nej, vi släpper ÖFK med det. Vi tittar på AIK som har ändrat om i sin klubbledning. Vi nämnde Henrik Jurelius, den nya sportchefen, lite tidigare här. Han har varit assisterande sportchef tidigare. Sportchefen Björn Westerström kliver upp och blir klubbchef slash vd då, eftersom AIK är ett aktiebolag. Varför gör de denna förändring, Per?
Ja, dels så är det ju så att AIK fetischerar ju det här med interna lösningar. Det är något som de verkligen, verkligen, verkligen är stolta över, att de jobbar mycket med interna lösningar. Jag lägger ingen värdering i det, men de pratar mycket om hur bra det är. Och är det så, då nämner de till exempel, som exempel så här, har de två kandidater, och då misstänker jag, är det någon kandidat utifrån som kanske har lite bättre meriter, så väljer de hellre den interna kandidaten för att han har så bra kännedom om den egna verksamheten helt enkelt. Han kan klubben så att säga. Det är min bild av hur de jobbar. Det betyder att assisterande tränare blir tränare, chefscouter blir sportchefer, assisterande sportchefer blir sportchefer och sportchefer blir klubbledare. Så fungerar det, är som ett pyramidspel på något sätt. Eller det fungerar så i AIK. Och denna Henrik Jurelius har jag ju haft att göra med ganska mycket. Han har ju haft en undanskymd roll då. Jobbat väldigt, han har varit så kallad koordinator för A-laget, var han varit i ganska många år innan han blev assisterande sportchef. Det betyder ju då fixare.
Lagledare.
Ja, lagledare eller någon allmän fixare då. Så att någon har behövt nytt pass, då har Jurelius löst det. Någon behöver ny hyreslägenhet, då har Jurelius löst det.
Kan man jämföra honom med Wolf från Pulp Fiction, som när det var ett mord i Pulp Fiction och de behövde ringa någon och hantera där, och då ringde de Wolf, och Wolf frågade okej, hur lång tid tar det att ta sig dit? Ja, det tar 20 minuter. Bra, jag är där om 10.
Ja, det är ju en 5-plus-liknelse.
Jurelius skulle kunna säga något liknande.
Kan du lova,
och nu är sportchef.
Kan du lova att du kommer kalla Jurelius vid Wolf nu framöver?
Jag ska aldrig kalla han något annat. Henrik Wolf Jurelius.
Ja, men det är den känslan jag har haft i alla fall. Att han har löst problem. Han har varit problemlösare. Förmodligen så han har ju gått bredvid då Westerström i 2 års tid nu som assisterande sportchef. Förmodligen gjort en hel del av grovjobbet. Förmodligen lärt sig mycket om avtalsskrivning. Lärt sig förmodligen en hel del av förhandlingar. Förstått hur man ska agera. På det sättet så har jag inga, tror jag inte alls, några tveksamheter om att han kommer göra ett bra arbete. Han jobbar extremt hårt också, som jag förstår det. Så han är säkert duktig på allt det administrativa och alla de formella sakerna. Sen finns det ju andra saker som är att vara sportchef. Det handlar ju mycket om att ha ett fotbollsöga, så att man faktiskt kan säga att den där högerbacken är bättre än den andra högerbacken. Det handlar om att ha kontakter, tror jag ändå är fortfarande väldigt viktigt, att lära känna rätt agenter, att smara för rätt agenter, att öppna upp rätt marknader, att vara en jävla snackare, bilhandlare typ på middagar liksom. Jag tror det handlar mycket om att kunna vara sådan också. Det är inte min uppfattning att han är den typen, men jag säger inte att man måste vara sån, men jag tror att man kan gynnas av att vara sån. Jag upplever att han är mer en vanlig kille som du och jag liksom. Ingen som är vräkig överhuvudtaget. Så det är väl den funderingen man kan ha. Men som stenhård arbetare som lägger större delen av dygnet på att jobba, det tror jag verkligen kommer göra.
Jag tror precis att det sista du nämner där är det viktiga. Jag menar, att vara sportchef är ingen raketvetenskap. Alltså det tar ett halvår att lära sig det där yrket. Och det i slutändan faller ner på, det är du beredd att jobba 24-7? Mm. De här sportcheferna, de jobbar ju oerhört mycket. Alltså, det är ju några som har varit med länge. Man ser ju på dem att de har ju liksom inte legat i hängmattan under sina liv, utan de har slitit ganska hårt. Och det där tar liksom aldrig slut, utan det pågår hela tiden. Så att för AIKs skull så tror jag att de ska vara glada när du säger att det här är en man som är beredd att jobba väldigt hårt. Mm. För att du får jobba väldigt hårt som sportchef. Det har ju Björn Westerström gjort nu i vad fan är det, 10 år. Björn Westerström har jobbat hårt och bra, och han belönas nu med ett jobb som jag tror är lite lugnare. Det är klart att det stormar alltid AIK ett par gånger om året, och då är det Westerström nu som vd, klubbchef, som kommer få rycka ut och hantera det här. Men det går ändå att ha en lite mer strukturerad tillvaro som klubbchef och vd. Westerström har ju naturligtvis lärt sig under sina år allt som han behöver veta om AIK, om allsvenskan, om fotbollen och så. Så att det är väl ett klockrent val på många sätt att sätta upp honom i den positionen. Och jag tycker också som sagt att han är värd.
Jag tror också att det kan bli så här nu med Jurelius att jag ställde frågor till honom när jag gjorde intervju med honom, så sa jag det. Är det du som bestämmer nu över inköp och försäljningar? Punkt slut, är det du liksom? Och då sa han, ja, jag har yttersta ansvaret, men vi kommer ju ha en grupp som samtalar. Och jag tänker att Björn Westerström och Rickard Norling och Tobias Ackerman, jag ser det mer som att om Westerström förr i tiden var chefen som bestämde, så ser jag mer att det kommer vara ett rådslag snarare när man bedömer om spelare ska handlas in eller inte. Jag tror Jurelius kommer ha en väldigt ödmjuk approach i det här fallet och kanske vara den som administrerar de här rådslagen snarare än den som sätter ner foten och bestämmer rakt av. Det är min känsla.
Ja, och det är väl rimligt också. Jag menar, grabben är 34, så att det är klart att han behöver lära sig lite innan han kliver in och pekar med hela handen. Men det kan han göra en vacker dag också, vem vet. Vi lämnar AIK och deras förändringar i klubbledningen med en sista litet instick. Jag tror också att det här kan handla om ekonomi. Vi vet hur pressade klubbarna är genom att trycka tillbaka Håkan Strandlund som ekonomichef. Flytta upp Björn Westerström i den här vakanta rollen då efter Jens T. Göra den assisterande till ordinarie sportchef och behålla Norling som tränare. Jag menar, då har man skalat bort en tjänst och i de här tiderna så letar klubbarna med ljus och lykta efter att hitta sätt att dra ner på kostnaderna helt enkelt. En debatt som har varit i veckan är den här om att allsvenskan ska övergå till höst-vår. Det vill säga att man ska spela allsvenskan som de flesta europeiska ligor. Vi spelar ju nu vår höst, som alla vet. Och att byta till höst-vår tycker jag vore sällsynt dumt av tre olika anledningar. Den första är att det blir väldigt komplicerat för serierna under. Det är inte bara att ändra allsvenskan. Man måste ju ändra hela seriepyramiden under för att kunna hantera kvalspel och sånt här. Så att det innebär ju liksom att division 7 i Kiruna ska spelas även då mitt i vintern. Det andra problemet med att ändra till höst-vår, det är ju att Sverige tappar fördelen vad gäller att kvalificera sig till Europa League och Champions League. Det som händer nu när vi har en omvänd seriestart är ju att när vi ska kvala i juli-augusti, då är de svenska lagen uppe i matchtempo medan de andra europeiska lagen befinner sig i försäsong. Det är en fördel för svenska lag. Nackdelen för svenska lag är ju om man går vidare, som Malmö FF har gjort 2 år nu när de möter Wolfsburg. Ja, då blir ju problemet för Malmö att Malmö är off-season medan Wolfsburg är uppe i sin säsong. Men det är ju mycket viktigare där Sverige befinner sig i näringskedjan, den europeiska näringskedjan idag, att vi går till gruppspelen, att lagen överhuvudtaget kvalificerar sig, än att de sedan går till en kvartsfinal. Det är ju egentligen skitsamma. Det är jävligt kul för det är ett lag. Men liksom för svensk fotboll som någon slags helhet, som man ju måste se den här frågan, så är det mycket bättre att vi underlättar för lag att överhuvudtaget komma med i gruppspelen. Och att det är svensk fotboll som får ta del av de pengarna som finns eller fanns i den europeiska fotbollen. Nu får man ju se hur det här är efter coronakris och allting. Men vi utgår ifrån hur det har varit. Det är argument 2. Argument 3 är ju:
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att det är ju redan ett uppehåll mitt under sommaren på en månad när VM, EM och så här spelas. Det är ju jävligt synd, för att jag menar, det finns ju ingen bättre tid att spela fotboll på i Sverige än maj, juni, juli, augusti. Man borde snarare liksom ha mindre uppehåll under de här fina sommarmånaderna, då det är så fantastiskt med allsvenskan. Genom att byta till höstvår, ja, då skulle ju allsvenskan ligga nere när det är som absolut bäst tidpunkt att spela fotboll. Så att jag totalsågar den här idén om att Sverige ska gå över till höstvår. Det finns inga bärande argument för det. Och jag har heller aldrig hört någon som har något bra argument för det. Så de som räcker ur sig, de säger ju bara liksom att ja, men vi går över till höstvår liksom. Ja, det finns lite problem med det, men det är ett perfekt läge nu. Men varför? Vad är det för bra? Och de tar ju liksom heller aldrig någon liksom ställning i de här frågorna jag nämner. Det finns liksom inga motargument mot det här.
Nej.
Det är bara någon jävla idé som dyker upp. Jag älskar Mats Enqvist när han fick frågan här och han sa det där har vi utrett 50 gånger och svaret har varje gång varit nej, det funkar inte, det är inte bra liksom. Ändå kommer det tillbaka utan att någon tar ställning till de problemen som finns.
Det är precis tvärtom, så när Corona svarade en annan gång för många år sedan svarade,
men det var ju när det var en kommande dom, ja. Det var väl kring
Ali Keita och
ja, just det. Just det. J-Södra och det här. Då, ja just det, vad fan sa han?
Jag vet inte, han sa jag inte... Jag har inte läst domen, men det ser bra ut eller någonting. Jag kommer inte ihåg.
Ja, precis. Han kommenterade domen med tillägg att jag inte läst den. Vilket gjorde att jag under en period i mina spalter kallade honom för Mats. Jag har inte läst domen, men Enqvist. Det var mycket roligt.
Men en annan grej, de hänvisar ibland de här som vill byta. De säger ju att det går ju i Danmark liksom. Och jag kan sympatisera lite med det. Det är ändå vårt närmsta grannland. Det liknar åtminstone första tredjedelen av Sverige har åtminstone ett liknande klimat som det danska klimatet. Men då måste man ju tänka på hur deras säsonger ser ut. Alltså, jag trodde först att det bara var högsta ligan som körde höstvår och att resten, breddfotbollen och så vidare, körde som vi gör i Sverige. Men alla serier som jag förstår det i Danmark spelar höstvår. Det betyder ju att man får då högsta ligan börja i slutet av sommaren, ha en paus från mitten av december till början av februari och sen spelar man färdigt. Division 1 i Danmark, de börjar serien i slutet av juli, början av augusti, har sen paus från slutet av november till början av mars. Alltså mitt säsongen har de paus från slutet av november till början av mars.
Ju för fan, vad är det, 5 månader?
Ja, det blir ju december, januari, februari, 3 månader ungefär.
Ja. Men det blir jävligt lång tid i alla fall att inte spela någonting. Det är två olika ligor.
Exakt, och breddfotbollen tror jag har upp till 4 månaders paus ibland mitt i ligan. Jag pratar med dansk journalist som kommer och bistår med min information. Så att, ja, man kan kolla på Danmark, men då ska man också vara medveten om att det är ett jävligt långt uppehåll mitt i säsongen snarare än en jävligt lång försäsong. Och om jag ska vara ärlig, jag har inga problem med lång försäsong.
Nej, men inte nu när man har löst det med Svenska cupen.
Nej, inte alls.
Och återigen, varför tar de här som nu kastar ur sig att vi ska ha höstvår, varför tar de aldrig ställning till de här grejerna?
Nej, de har väl ingenting.
Daniel Landskog. Vilken är Jens Gustafsson?
Ja,
det är massa liksom som varit ute och vimsat om det här.
Ja, men jag såg att Jens Gustafsson var intresserad av det just för att det harmoniserar med övriga världens transferfönster, men det kan ju inte betyda allt.
Det är ju en jävla detalj i det hela.
Mm. Ja, absolut.
Jag förstår inte varför de, vad fan det är.
Nej, men det
de
klart...
kan också höra av sig om de har någon som har någon förklaring.
Nej, men det är klart att alla ser ju framför sig att det ska kunna bli ett engångsfall i år då, om fotbollen börjar i slutet av sommaren, början av hösten. Och sen får man spela färdigt en tidig vår liksom. Det är inte orimligt, det kan hända.
Nej, men det är
enskilt år.
Ja, det är en helt annan sak också. Ja. Och det är ju meningen att det ska studsa tillbaka till det normala med vårhösten.
Ja.
Nej, jag tycker att det är hål i huvudet att ens föreslå höstvår. Och med det så går vi över till vårt sista ämne, Per. Och det är lite internt, men vad fan. Det har blivit en succé, får man ändå säga det här med att vi har ju tagit upp de allsvenska drömlagen under 2000-talet. Hittills har vi gjort storklubbarna. Vi kör skolgårdsstyle. Vi väljer varannan spelare. Och sen ser vi helt enkelt vad vi får för drömelva i Malmö, Djurgården, Hammarby, Blåvitt och AIK som har gjort hittills. Det finns en väldigt tydlig röd tråd så här långt. För det har varit ett stort och fint engagemang på det här eftersom läsarna då får rösta. Och varje gång... Ja, det är helt enkelt så här att första väljarens lag har vunnit. Du hade Bayern och var första väljare, du vann. Jag hade Blåvitt, var första väljare, jag vann. Du hade Djurgården, var första väljare, du vann. Jag hade Malmö, var första väljare, jag vann. Och sen femte då AIK, som vi när detta spelas in precis har lagt ut. Du var första väljare och du har, när vi kollar senast, tagit en knapp ledning.
Ja, 53% mot 47%.
Ja, så ganska jämnt i AIK då. På de andra har det varit tydligare då. Och då undrar jag lite, på min skolgård på 80-talet så kompenserade man för första väljarens fördel genom att andra väljaren fick välja två. Och det här påpekade ju våran kollega Simon Bank efter ett tag och hade starka synpunkter på att Per Boman har skrivit om reglerna. För nu väljer ju första väljaren väljer en, andra väljaren väljer en och så vidare. Och så håller det på så. Istället för att man då liksom Jag försöker liksom jämna ut där. Är det inte bättre egentligen att ha att andra väljaren får välja två så det inte blir så jävla tydligt att första väljarens lag alltid vinner? Nu kan man ju liksom satsa allt man har på att ja, men första väljaren kommer vinna eftersom man inte kompenserar detta.
Ja, men jag kan svara på det i två led. Mm. Första ledet, om vi tar skolgården då. I Blekinge så var det som du säger varannan direkt. Och det behövdes inga handikapp på det sättet. Andra väljaren behövde inget handikapp. Dels fanns det väldigt många bra fotbollsspelare i ung ålder på skolgårdarna i Blekinge på 90-talet. Det är en sak. Men det fanns också en slags social utjämning som gjorde att de personerna som fått uppdraget att välja, de hade så förståelse för dynamiken i grupperna att märkte de att ett lag kanske såg lite starkare ut, ja då kanske de tog någon spelare som kanske var inte den bästa att välja just då, men som skulle jämna ut det lite. Det fanns alltså ett slags socialt ansvarstagande hos människorna som fick möjligheten att välja lag i Blekinge. Att man inte behövde de här, jag menar, här i Göteborg och där du kommer från, Partille och allting, där kanske man behöver de här stenhålla reglerna för att folk ska förstå. Men vi hade med Tegnell-grejen att det fanns rekommendationer och sen fick folk ta beslutet från eget ansvar också. Så de som fick välja lag i Blekinge kunde helt enkelt ha en större känsla för det.
Jag skulle säga att det låter mer som man i Blekinge då hade liksom ett litet amerikanskt synsätt på det här. Man har liksom ingen fördelningspolitik för att jämna ut klyftor och så i samhället, utan man litar liksom på att de rika och de starka genom allmosor själva får hantera det där. Medans vi i alla fall på skolgården i Jonsered hade liksom kanske en mer socialistisk syn på det hela då, att man här måste man med fördelningspolitik göra samhället rättvist. Jag tycker det är en bättre idé att man organiserar upp samhället på det så att alla får någorlunda liknande möjligheter istället för att man ska vara i händerna på att de rika låter de här allmosorna sippra nedåt.
Mm. Det här var andra ledet så du pratade om att det alltid är första väljaren som vinner. Jag tror snarare att det är så här att i fyra av de lagen vi valde så var det väldigt tydligt. Det var ganska tydligt vilka som var, vem som är den tydligaste ikonen. Kennedy i Hammarby, Rosenberg i Malmö, Kim Källström i Djurgården. Väljer man någon av dem så är det väldigt stor chans att man vinner helt enkelt. Blåvitt är lite ett annat exempel där tog Håkan Mild först, och han är väl störst dock. Kanske inte entydigt störst, men i princip störst. Men jag ser också att du har kommit närmare mig i många av de här omröstningarna. Tror jag beror på att du har på ett regelvidigt sätt gjort dina lag. Jag upplever nämligen att...
Regelvidrigt får du utveckla. Ja, på vilket sätt bryter jag mot reglerna?
Moraliskt då. Moraliskt vidrigt sätt. Jag säger så här. Jag valde ju trebackslinje med IFK Göteborg. Fembackslinje kan man kalla det. Jag valde tre mittbackar med det laget. Rogne, Sigurdsson och Antonsson. Otroligt starkt. Men jag kände också att ett allsvenskt lag ställer inte upp med tre mittbackar utan att ha ytterbackar på kanterna. I första hand så har man ytterbackar på kanterna då. Man kan inte lura systemet genom att sätta offensiva mittfältare på kanterna då, eller offensiva yttrar, för det blir ju inte realistiskt. Jag valde då Adam Johansson till höger, Ali Sami till vänster. Det kändes rättvist nu om jag hade tagit tre mittbackar. Då får jag göra laget på ett normalt sätt. Men när jag kollar på hur du har gjort dina lag när du har använt trebackslinjer, då har vi först Malmö FF, där du har satt Jimmy Durmas som wingback och Mattias Svanberg som wingback i det laget med trebackslinje. Sjukt tycker jag. Och sen valde du AIK, och där du kört Robin Quaison som wingback och Daniel Tjärnström som wingback. Ingen av dem skulle hantera den rollen i verkligheten, varken i Malmö, bortsett från Svanberg om man kunde skolas in i det. Men ingen av dem, det är inte realistiskt.
Kärna
skulle vi kunna göra det, absolut. Men jag säger bara, min känsla är bara att du har försökt till slut välja de mest snygga namnen, offensiva namnen, och helt skitigt i ytterbackar, eftersom du vet att det är så få ytterbackar som älskar det.
Nej, det kan jag säga direkt att det är helt fel, för att jag har överhuvudtaget inte tänkt på det perspektivet att ytterbackar skulle vara mindre älskade. Däremot är det ju så att jag är ju liksom... Mycket av min fotbollssyn är ju formad av Lars Lagerbäck, och det fanns ett par ord som Lars Lagerbäck använde väldigt, väldigt ofta, och ett var balans. Och det gjorde att Lagerbäck, när han ändrade i sina lag, så flyttade han liksom, eller så satte han nödvändigtvis inte in nya spelare på en position där det saknades någon, utan han tog kanske en spelare som egentligen spelade på en annan position och flyttade över den, bara för att alltid ha de bästa spelarna på planen. Till exempel när det blev, var det väl EM 2008, det var vänsterbackskris, då lyfter han över Micke Nilsson som vänsterback, som inte är en vänsterback, men han anser var den bästa fotbollsspelaren. Så att Lagerbäck alltid hade de bästa fotbollsspelarna på planen. När man gör det, när man utnyttjar liksom spelarnas flexibilitet på det sättet, som jag också gör i mina älvor här nu som vi tar ut, då blir ordet balans väldigt viktigt. Och ska man till exempel då ha Svanberg till höger, som är helt okej i Malmö FF, men Jimmy Durmas till vänster, som man kan köpa, inte är en wingback, ja då blir ju balansen i övrigt i laget väldigt viktigt. Hur är då inne mittfältet formerat? Vilka spelare på inne mittfältet? Ja, du kan ju inte ha offensiva inne mittfältare. Men där har jag däremot Marcus Halsti och Daniel Andersson som sittande mittfältare. Två spelare som på många sätt är lika mycket mittbackar. De här två defensiva centrala innermittfältarna ihop med en trebackslinje bestående av Rasmus Bengtsson, Pontus Jansson, Berang Safari, som också i Safaris fall kan komma ut och täcka upp lite åt vänster för Durmas. Det gör ju att balansen bibehålls även om det är de enskilda två wingback-positionerna är offensiva spelare. Det spelar egentligen ingen roll, för att balansen är fortfarande bra i det laget. På samma sätt är det med AIK, där jag kan hålla med dig om att Quaison är ingen wingback, men jag har Celso Borges och Helgi Danielsson framförallt, och sen då Daniel Tjärnström, vilket gör att du kan vikta laget, och så är det ju många tränare som jobbar. Malmö FF till exempel, så har du när de spelade 2004 med Skog, Afonso, alltså de här spelarna, det var ju inte något renodlat 4-4-2 bara för att de nödvändigtvis var uppställda, utan man skruvar lite på formationen. Det gjorde Lasse Lagerbäck väldigt mycket, och det lärde jag mig väldigt mycket av, så att du kanske också har lärt dig något av det.
Jag kan bara säga så här, jag har aldrig varit så arg som när du tar ut först Goitom, sen Obolo, sen Isak och sen Quaison i samma elva. Det är ett sätt att jäklas med motståndare såklart också, att ta upp alla de bästa offensiva spelarna på något sätt.
Men du måste ha en plan för fortsättningen, och jag anser att Borges och Danielsson är en plan, och Tjärnström, och du uppnår därmed balans i det laget, och då kan du spela så. Ja.
Vi låter läsarna döma helt enkelt.
Läsarna får döma, och deras dom är tydlig. Det är laget som har valt först har hittills vunnit. Vi har två lag kvar. Vi ska gå igenom allsvenskan och All-Star-team i allsvenskan förutom de fem stora, och vi ska köra landslaget under 2000-talet. Och det är klart att landslaget under 2000-talet blir centralt, vem som är första väljare. Det förstår ju vem som helst. Om du inte har något mer att säga, Boman, så tackar jag dig för att du är här med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat, och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.